Det är fredagen den 17 juli. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ja, varmt välkomna till oss igen, till Svenska Dagbladets ledarredaktion. Mitt i sommaren, mitt i samtiden, som Persson Liljegård har uttryckt det. Ännu en semestervecka har passerat för många av oss, men alla är som tur inte utslagna i sina solstolar. Några av oss ägnar fortfarande sin tid och sin energi och allt sitt skarpsinne och omdöme till att tycka och tänka kring politiken och göra det med största precision. För hur skulle väl det väl gå annars? Tänk om alla skulle ligga på stranden eller sitta nere i Toscana och klunka vin och inte tycka det minsta. Tänk om alla sinnen skulle vara upptagna med grynnor, servreturer, gödsling, kolbriketter, wobblers, kubb, varmrökning och allt annat som hör ledighet och sommar till. Och ingen skulle ha tid att tycka. Det skulle inte alls bli bra. Men tack och lov finns en skara som inte ger tappt vad en kalendern eller termometern säger. Och några av dessa har jag samlat till podd idag. Och de heter Peter Wendlad, Erik Tuselius och Madina Refoy. Varmt välkomna alla tre.
Tack snälla.
Tack så mycket.
Ja, Peter, en vecka då större delen av resten av Sverige stått stilla. Hur mycket har det rört sig på redaktionen?
Ja, Madina och Erik har rört sig i hissnande hastigheter medan min hjärna har varit lite mer sommartrög.
Ja, det är ju nätterna vecka 29 i Visby, då de tar ju sin tull så att säga.
Ja, det gör de ju faktiskt. Det har varit livat i veckan.
Vattenbristen, är den löst eller får ni fortfarande bada i havet?
Ja, alltså vi fick ju mycket regn här om veckan. Men det brukar inte, det är ju det som är så mystiskt med vattenbrist, att det är som att det spelar ingen roll ibland, utan den är där i alla fall.
Nej, du tänker en halvtimmes regn, nu borde det finnas för några månader framåt.
Det är logiskt. Precis.
Erik, vår sommarvikarie, sliter på när andra har gett upp i hettan. Hur har du det?
Ja, mycket bra.
Mm, vad kul att höra. Hur länge blir du kvar hos oss förresten?
Det är ju den här veckan och två veckor till, tror jag.
Och hur har du haft det?
Ja, väldigt bra. Det är väldigt skönt att vara inne på redaktionen. Vi har bra luftkonditionering här. Som har blivit också ett fält för kultur, ett slagfält för kulturkriget.
Ja, men har inte det varit något sånt på sistone? Ni måste hjälpa mig. Är det nazistiskt eller inte att ha luftkonditionering? Eller är det nazistiskt att vara mot luftkonditionering? Vad är det senaste?
Det är lite nazistiskt, men det är ganska skönt när det är svalt.
Ja, okej. Okay. Ja, det är det som brukar vara som vanligt. Och så Madina Refoy, vårt nytillskott. Varmt välkommen hit, Madina.
Tack snälla.
Du, kan inte du berätta lite om dig själv? Presentera dig för lyssnarna. Vem är du?
Ja, självklart. Jag tror att jag har en rätt udda bakgrund i förhållande till många andra som har varit här tidigare somrar. Jag jobbar i huvudsak som läkare. Jag har ingen partipolitisk bakgrund och jag låter det gärna förbli så. Men det har väl inte hindrat mig från att ha någon slags gränslös nyfikenhet för människan och samhället. Jag skulle, om man ska förstå varför jag är här, hela min opinionsbildande verksamhet började väl egentligen när jag pluggade i Lund för flera år sedan. Då var jag ordförande för ett forum som heter Studentafton. Mm. Som är en gammal anrik tradition i Lund som har funnits sedan 100 år tillbaka. Och där fick jag verkligen pröva mina idéer och tänja på gränserna. Även om det var en opolitisk organisation eller politiskt obunden så fick man ändå möjlighet att pröva på kultur och politik på olika sätt. Men efter det så, när jag blev klar, så började jag skriva mycket i olika tidningar. Dels Kvartal, Expressen. Och de tre senaste åren har jag vid sidan av mitt läkarjobb jobbat på en tankesmedja som heter Synaps. Okay. Där vi driver olika välfärdsfrågor.
Mm. Mm. Tack för det. Det blev ju riktigt begripligt varför en människa som har ett riktigt jobb som läkare ger sig på att skriva ledare. För det var obegripligt för mig för några minuter sedan. Men nu förstår jag.
Ja, jag förstår. Men det, alltså, det förenas faktiskt mer än vad folk tror. För att
alltså vi skadar och ni läker ihop folk efteråt, eller?
Nej, men så här. Som läkare löser man ju problem. Och det gör man ju också som ledarskribent. För som läkare löser man problem i det, liksom, i det lilla livet. Och sen så, som ledarskribent så är det liksom alla de här komplexa människorna du träffar separat. Så ska de liksom försöka leva tillsammans. Det är inte helt lätt liksom. Då får vi lösa det som ledarskribenter.
Men jag hoppas att du ställer mer precisa och kvalificerade diagnoser och skriver ut bättre recept än vad vi gör.
Ja, självklart.
Okej, så vi löser problem här på ledarsidan. Peter, det är inte riktigt så jag uppfattat det, men det var väl kul att höra att det kan ses på det sättet också.
Verkligen.
Ja. Jag tänkte, om Madina då på semestern hoppar in på ledarskribentyrket, Peter, ska du hoppa in på neurokirurgen då på semestern? Så vi byter kompetens för det helt enkelt.
Jag tror inte att det blir en bra lösning alltså.
Nej, jag tror inte heller det. Madina, hur har första veckan varit då?
Nej, men fantastisk. Jag har lärt mig så mycket nytt. Och jag ska säga, jag har fått mer respekt för det här yrket, verkligen. Jag har ju skrivit kanske två till tre texter per månad det senaste året när jag publicerat. Men nu får jag verkligen möjlighet att skriva på heltid, vilket är jätteroligt. Men det är också mer utmanande och stressigt än vad jag trodde att det skulle vara faktiskt. Mm, på tal om att lösa problem, att så här, hitta rätt frågeställningar, ha en tydlig tes och sen försöka också komma fram till ett svar, liksom, en slutsats. Det är ändå inte alltid helt så lätt som man tror, kanske.
Nej, kanske inte. Toppen att ha en läkare här. Alltså om redaktionen framöver framstår som lugnare och lyckligare och smalare, då vet man som har stått för Ozempic och Benzo och betablockerare och så vidare. Jaha, Peter, ska vi sluta tramsa och sätta igång?
Vi fortsätter tramsa fast på ett annat sätt.
Ja, håller med.
Ska jag passa på att säga nu att ni kanske redan har hört det framgår av ljudkvalitet och produktion att vi befinner oss utspridda i landet. Själv är jag i Lidköping, Vänens svar på Honflör. Peter är ju då som så ofta förr tidigare baserad på Gotland, Sveriges svar på Okinawa. Och Madina och Erik håller ställningarna i Stockholm, Sveriges svar på München. Vem skriver egentligen det här? Vi skulle sluta tramsa, vi skulle dra igång istället. Vad tycker du om Erik? Ska vi dra igång?
Det tycker jag.
Kul. Förra veckan, då pratade vi ju ganska mycket om Palestina-manifestationerna i Sverige. Den gången gällde det den här demonstrationen utanför Karolinska sjukhuset i Solna och vad den betydde för patienterna på sjukhuset och besökare och också för förtroendet för vården i stort. Peter har både skrivit om det och pratat mycket om det. Det här är ett ämne som vi har återkommit till flera gånger och vi behöver tyvärr får jag väl säga göra det igen för Palestinarörelsen har inte tagit semester utan fortsatt att pressa gränserna för hur man uttrycker sig i offentligheten. I helgen var det en ny demonstration i Stockholm där man gick genom stan med en replika av Auschwitz-skylten. Ni vet den här som säger Arbeit macht frei, men istället för det så stod nu Gaza. Och det här är ju en gammal föreställning i Palestinarörelsen att det Israel nu gör motsvarar det som skedde under förintelsen under andra världskriget och morden på bland annat judar. Erik, jag vet att du har skrivit lite om detta. Vad skrev du?
Ja, jag skrev då om den här förkastliga demonstrationen och hur den relativiserar förintelsen. Och jag skrev också att knorren eller slutklämmen på min ledare det var då att det finns då vi har en hets mot folkgrupp lagstiftning och sedan 2024 så är det ju inte tillåtet att förneka förintelsen eller förringa den, relativisera den. Jag har själv haft mina tankar kring just den lagstiftningen, men om det nu är så att den finns på plats så tycker jag att den här demonstrationen som skedde i helgen, där är ju ett konkret, om inte den kan tillämpas i det fallet, då undrar man ju liksom om den fyller någon funktion överhuvudtaget. Och häromdagen kom väl nyheten om att de eventuellt ska inleda en förundersökning, tror jag, om hets mot folkgrupp.
Ja, en anmälan gjord. Men Erik, bara så blir helt tydligt. Varför tycker du det här är så tydligt att man relativiserar och förringar förintelsen i det här sammanhanget? Vad är det som får det att komma till den slutsatsen?
Ja, det är ju hela estetik. Alltså man använder ju, alltså det är ju en portal som ska föreställa ingången till Auschwitz. Det är alltså världens värsta massmord på människor genom världshistorien, som man då menar är det som sker på Gaza idag. Det är liksom, jag kan inte göra det tydligare än så, höll jag på att säga. Det är fruktansvärt. Mm. Och det som är obehagligt, tycker jag, det är den här gränsförskjutningen sedan 7 oktober. Att så att säga, uttryck som förut hade varit otänkbara är nu tyvärr tänkbara. Och jag tycker att reaktionerna inte är så starka som de borde vara. Mm. Och det gäller, okay, inte bara den här demonstrationen, det gäller också hur vissa i offentligheten uttrycker sig om Israel och om judar. Det är väldigt obehagligt.
Madina, det låter som du håller med.
Ja, nej, men jag tycker också att det var väldigt osmakligt och respektlöst. Jag tänker att vi har vissa platser och symboler som samhället behandlar med särskild vördnad. Alltså gravplatser är till exempel en sådan plats. Men även förintelsemonument för den delen. Alltså alla politiska rörelser börjar använda den här typen av monument för sina egna budskap, då försvinner ju deras funktion. Och jag tycker att liksom ytterst att vi alla har ett ansvar att hålla vissa minnesplatser eller minnessymboler fredade för att skydda vårt gemensamma historiska minne. Liksom just för att inte låta det som hände någonsin hända igen. Och förintelsen är ju en av mänsklighetens mörkaste kapitel. Och om det här kapitlet då slentrianmässigt används, så liksom förlorar det dess betydelse.
Ja. Okej.
Okay. Jag
har lite likadant helt enkelt. Peter, stämmer du in i kören eller anmäler du avvikande mening?
Nej, jag gör ju det. Jag stämmer in i kören. Jag minns så tydligt, det här är ju bara något år sedan, säger att ett eller två år sedan, som det var någon konstnär, kommer inte ihåg vilken nationalitet, som la ut en bild i sociala medier där han stod med liksom ett anti-israeliskt plakat utanför, vad säger, den här ikoniska entrén, inte då till Auschwitz utan till Birkenau, alltså ni vet, stora tegelkåken med öppningen och tågrälsen. Och hur liksom fasansfullt osmakligt och vedervärdigt respektlöst, liksom en förnedring av förintelsens offer och överlevare. Och där jag liksom tänkte så här, men det här är en knäpp konstnär. Mm. Men liksom det tog något år, så liksom ser vi liksom samma metodik på gatorna i Stockholm. Alltså det är liksom, det illustrerar hur snabbt den här liksom tillvänningen har gått till och hur snabbt radikaliseringen har gått i den här
rörelsen. Får jag flika in?
Ja, absolut.
En annan viktig poäng, det är ju att det pågår ju en ytterst obehaglig process där man genom att appropriera förintelsen också vill skriva ut judarna ur den historien. Att egentligen så, alltså det som sker när man jämför situationen i Gaza med förintelsen är också att man försöker skriva ut judarna ur historien. Det är en process som är fruktansvärd och helt avskyvärd.
Mm. Om jag då slänger lite salt i maskineriet och lånar argument från de som har försvarat det här, så säger att jämföra inte att likställa, förintelsen är fortfarande väldigt hemskt, men det är just därför vi tycker att vi lyfter fram förintelsen, för vi tycker att det är så hemskt det som sker i Gaza nu med tiotusentals civila offer. Vad ska man jämföra med? Ja, det finns olika historiska exempel. Vi jämför med något som är mycket hemskare, men tycker ändå liksom att man kan göra den just därför att offren idag är så stora. Och det som sker är så hemskt. Ni har ingen förståelse för den argumentationen, eller?
Det är ju
nej.
Nej. Sen, och det där är ju, det är ju en annan problematik, att det har ju skett de senaste, vad vet jag, 15-10 åren en urvattning av där man använder förintelsen och Auschwitz-liknelser allt för lättvindigt. Jag tänker på Åsa Romsons beskrivning av Medelhavet som ett slags Auschwitz. När var detta? 2015?
Hon tog tillbaka det.
Men det finns liksom, om vi håller sig i Sverige, det finns liksom liknande. Den analogin tycker jag man ska vara väldigt försiktig med.
Men det, alltså, rent krasst, det är historierevisionism.
Mm. Ja.
Alltså kan alltså, kan man någonting om förintelsens historia eller vad som ledde fram till förintelsen, så vet man. Alltså, jag vet den här, vi hade ju en demonstration i Umeå förra sommaren med dockor som var upphängda i, och där man då hade ett folkmord är ett folkmord. Nej, ett folkmord är inte ett folkmord. Alltså, nu är det för det första så här, min bestämda uppfattning är att det pågår inte ett folkmord i Gaza, men det kan vi släppa. Men alltså, förintelsen har en särställning därför att det var ett sånt liksom överlagt, systematiskt, industriellt genomfört massmord på människor, och med, alltså, det går inte att jämställa med någonting annat. Jag säger inte att det inte kan hända igen, men liksom, det är unikt i sitt slag och man måste betraktas som det.
Jag tänkte det här som Erik tog upp då, för det är ju så att lagen om hets mot folkgrupp, som det kallas då, de här paragraferna i brottsbalken, förändrades för några år sedan. Numera heter det då att för hets mot folkgrupp döms också den som förnekar, ursäktar eller uppenbart förringar ett brott som utgör eller motsvarar folkmord, brott mot mänskligheten och så vidare, om gärningen är ägnad att uppmana till våld mot, hota eller uttrycka missaktning för en sådan grupp eller enskild som avses i första stycket. Ja, vi är ju inte jurister, så vi kanske, detaljerna kanske inte kan avgöra.
Men
tycker vi att det här låter som att det faller under den paragrafen? Vad tänker du, Erik?
Absolut. Och det var slutpoängen i ledaren jag skrev.
Ja. Madina, vad säger du?
Ja, men jag tänker att det är ett uttryck för liksom rättsstatens princip. Att samma regler ska ju gälla oavsett politiskt, eller alltså, oavsett vilken politisk grupp som demonstrerar. Som polisen bedömer att det kan finnas ett brott, så ska det naturligtvis utredas. Men jag kan inte säga, eftersom att jag inte kan den lagstiftningen, så kan jag inte säga om det hamnar där. Men jag tycker absolut att det är relevant att det utreds.
Madina, du är inte riktigt ledarskribent än. Jag kan inte säga, för jag kan inte den lagstiftningen. Det kan du visst. Hör på Peter. Berätta.
Du får lära mig.
Nej, men så jag tror inte att det här kommer leda fram till något åtal faktiskt. Så vi har ju kritiserat på sidan den här utvidgningen av hetslagstiftningen till då förnekelse och förringelse, därför att det är liksom, det är egentligen svårt att se att några som helst uttryck, liksom moderna uttryck för antisemitismen skulle kunna falla in under den där lagen, just för att, som du läste upp, alltså det ska inte bara vara att man förringar eller förnekar, utan det ska vara inom ramen för att man liksom uppviglar eller uppmanar till våld, alltså, och den typ, så ser inte liksom antisemitismen ut idag.
Det gäller ju, för det är ju faktiskt inte bara uppvigling till våld, utan det är ju också att uttrycka missaktning. En annan del av den här lagstiftningen som jag tror vi har varit på sidan, att den är väldigt bred.
Ja, det är en gummiskrivning liksom.
Ja. Okej, tack för det. Är det någonting vi vill tillägga, Erik eller Peter, ni som har skrivit om det här?
Jag vill bara tillägga på, jag var inte med förra veckan, men ni diskuterade förvisso lite då, men just det Peter skrev om alltså just läkare som demonstrerar. Alltså som ändå har en bakgrund som läkare själv, att jag tycker att det verkligen... De flesta utgår ändå för att läkare är en slags auktoritet, inte minst när man har på sig sin rock eller sin busarong. Och att man missbrukar det i politiska syften tycker jag är förkastligt. Att patienter ska ändå kunna lita på att sjukvården är neutral och behandlar alla lika, att det nästan går emot vår ed. Så att, det här med att, förutom att man hade den här skylten, så hade ju även... De här demonstranterna hade ju även sjuksköterskekläder och sån här stetoskop över sig, att man verkligen missbrukar sin auktoritet.
Ja, men det var ju en av mina poänger förra veckan. Att det är inte bara att vårdpersonal demonstrerar i sina arbetskläder, utan att det, alltså, att det även man klär ut sig i vårdkläder för att parasitera på vårdens liksom auktoritet och moraliska legitimitet. Alltså de här personerna som gick med gasaskylten iförda bussaronger, det var inte vårdpersonal. De har bara tagit på sig det.
Nej, för, jag menar,
man får ju... för att det är så de jobbar.
Liksom. Ja, det är absurt. Nej, men för jag menar, som vanlig medborgare så får man ju såklart privat, så får jag ju gå och göra det. Men att just utnyttja det som ett medel, där tycker jag man passerar gränsen.
Mm. Ja, jag skulle bara tillägga att vi får aldrig bli, det är lätt att säga, men vi får aldrig vänja oss vid det här. Alltså att jag tror det är jätteviktigt att man protesterar när man ser den här typen av förintelse och relativism. Vi har en judisk minoritet i Sverige som lever i rädsla. Det är en skam.
Det får bli avslutningsord för det ämnet den här veckan. Vi ska gå vidare, och då har det blivit dags att prata om ett nytt ämne. Det är en text som Madina skrev som publicerades idag, som handlar om barn och barnafödande och barnlängtan, det vill säga ämne som många av oss har en relation till. IVF rår inte på den biologiska klockan, lyder rubriken på den här texten. Madina, vad är det du vill säga i och med den?
Ja, jag börjar i Moseboken för att illustrera hur tidlös den här barnlängtan är som funnits genom människans historia, och tar avstamp i den här diskussionen vi har haft det senaste året om lågt barnafödande. Och det har ju varit så otroligt många olika förslag på hur man ska komma åt det här. Det är olika bidrag, bostäder, framtidstro och så vidare. Men jag vill här peka på en aspekt som spelar nog störst roll i sammanhanget, som man pratar väldigt lite om, och det är ju framförallt kvinnans fertilitet. Det vill säga, vi skjuter ju upp barnafödandet till en ålder där det blir svårt att skaffa barn. Där med hänsyn till fertiliteten. Och Moderaterna har ju då tagit ett beslut om att dubbla antalet IVF. Tidigare var det 3 stycken man fick subventionera från staten. Numera är det 6. Och det här beslutet är taget, så det är inte ett förslag längre. Och det ingår i vårdbudgeten. Och nu har man börjat distribuera ut det här till regionerna. Men det finns fortfarande olika frågetecken. Dels vilken ålder det här ska gälla ifrån och så vidare. Och det jag menar här på är att, alltså att fler IVF inte alltid har medicinsk nytta. Det kan öka chansen att få barn, men det kan inte fullt ut kompensera för den åldersrelaterade fertiliteten. Och bara för att ge ett exempel där då, då har jag dels kollat på de senaste studierna som har publicerats i det här och även pratat med vissa experter, att genomför man IVF om man är 35 år till exempel, då har du 50% chans att lyckas. Är du 42 år, då har du 13% chans att lyckas. Är du över 42, då har du 4% chans att lyckas. Så att 6 IVF kostar 300 000 kronor ungefär, minimum. Jag tycker att det är en högst relevant diskussion att föra. Så här, ska vi subventionera de här pengarna när sannolikheten att få barn när man är över 40, 4%?
Det här är ju ganska grymma siffror, kan man säga. För att alla känner ju till då att fertiliteten minskar. Och då kanske man tänker att det finns ju alltid IVF som kan lösa det. Men vad du säger är att även IVF kan innebära ganska taskiga odds när man väl kommer upp i ålder. Det är alltså 13% chans om man är över 42 år. Det är ju ganska lite i sammanhanget om det är vågskålen, det är drömmen om ett barn helt enkelt.
Det är 4% chans om efter 42.
Ja.
Men alltså så här, om du genomför försök 1-3, de 3 första försöken, lyckas du då, då har du liksom passerat det där systemet. Det handlar om att har du inte lyckats med de 3 försöken, då minskar sannolikheten, för då är det antagligen inte mottaglig för den här behandlingen. Så det är det att man vill utöka det. Det där medicinska nyttan försämras.
Det låter ju rimligt. Men samtidigt, som jag säger också, säkert grymt för många att höra och kanske grymt för många politiker att säga, det kanske trots allt är väldigt liten chans att du blir förälder. För att så ser biologin obönhörligen ut, tänker jag.
Ja, men ändå så väljer man att göra politik av det här, där man inte respekterar de här biologiska begränsningar som vi har. Jag tycker att det är definitivt relevant för att ha en debatt om det här. Det är ett väldigt nischat ämne, jag förstår ju det. Men inom viss del av högern så ska man hela tiden driva opinion kring sänk skatter och driva olika policyreformer för det. Och det här är definitivt jättemycket skattepengar, och frågan är vad vi får för avkastning för det. Så att, därför tänkte jag att det här var ett område som jag gärna ville belysa. Och att just nativiteten är ju också på tapeten och det här berör det i högsta grad. Så budskapet summa summarum är väl skaffa barn i tid.
Mm. Ja, jag tror inte det är alltid perifert. Jag tror det angår väldigt många människor i hög grad och växande antal också.
Ja.
Ja, annars hade Moderaterna inte gjort det till en valfråga.
Nej, men det är ju så här också att det har blivit så här. Det har ju att göra med en utveckling som vi har sett pågå i många, många år. Det har ju att göra med att livet som vi lever i moderna samhällen med långa utbildningstider, en parbildning som gärna får ta ganska lång tid med att man provar på flera relationer, man kanske vill vara singel, man ska göra andra saker i livet. Det gör ju att många kanske först är 35-40 när de är uppfattar sitt läge att man vill ha barn för att de ekonomiska, sociala, ja, kärleksmässiga förutsättningarna helt enkelt finns på plats. Men det rimmar helt enkelt inte med biologin. Så vi har byggt ett samhälle som minskar oddsen. Det är kontentan, tänker jag.
Ja, alltså det, vi har en individualiserad kultur på gott och ont. Vi har skjutit upp vuxenblivandet. Jag pratade själv om det här med att folk studerar länge, bor hemma länge. Och det gör att det tar tid att frigöra sig själv. Och även det där med kärleksmarknaden har ju också blivit väldigt komplex. Men det är ett helt annat ämne. Men då som slutsats då, för att inte bara belysa liksom de här problemen som vi har pratat om precis, är ju att istället för att ha en IVF-strategi så ska vi ha en fertilitetsstrategi. Och då ska vi, jag minns när jag gick läkarutbildningen och vi hade någon gynekolog när vi gick den kursen som visade en fertilitetskurva som jag tycker att alla kvinnor borde se. Man borde ha det som en bibel, alltså i fickan. För att när man är alltså vid 35, den där kurvan den stört dyker. Och jag minns att jag satt där, jag var säkert 21 eller 22 år gammal, men jag fick en klump i magen. Då kände jag att min biologiska klocka började ticka. Men dels kunskapen om det, jag tror inte att de flesta förstår att 35 är en liksom rätt avgörande gräns. Och även för att just vara mottaglig för IVF också, att man är som mest mottaglig under 35. Sen finns det andra strategier, vi ska inte nöda oss ner i dem, men dels för att öka sannolikheten för att lyckas med IVF, då ska du ha hälsofärska ägg, det vill säga äggplockning i ung ålder, ja, med mera. Men när vi pratar om lågt barnafödande så tycker jag att den här dimensionen i högsta grad ska vägas in mer i samhällsdebatten.
Jag håller med. Vi ska snart släppa in de andra. Jag tänkte bara en annan sak som det här som säger går på tvärs med. Det är ju den könsliga orättvisa som biologin erbjuder här. I allt övrigt så försöker vi då göra att förstås att kvinnor och män på arbetsmarknad och studier och i liv och skatter och ekonomi ska ha samma förutsättningar. Här är det ju inte samma förutsättningar riktigt för kvinnor och män eftersom det är kvinnornas då som...
Det här är varför jag hela mitt liv alltid önskar att jag vore en man. Det vore vid livet vore så mycket lättare då.
Nej, men så ser det ut. I ett samhälle som strävar efter jämställdhet så blir det ju här någonting som man måste tänka på vidare.
Det där är jättebra. Alltså, det där får du skriva en text om, Andreas. Att det finns ett jämställdhet. Det här är inte jämställt.
Nej, biologin är inte alltid det. Peter, vad tänker du? En fertilitetsstrategi istället för tre ytterligare IVF-försök som kanske bara kostar pengar?
Ja, alltså om det ska vara en strategi eller inte, det vet jag inte. Men jag tycker att det här är en jättesvår fråga. Alltså jag tror att alla vi har människor i vår närhet som har liksom kämpat med att få barn. Och liksom, ja, men hur grymt det är när det inte funkar och när det här sista tredje försöket försvinner eller misslyckas. Men ibland är politiken grym, politikens prioriteringar grymma. Alltså jag tycker nog att det är rimligt att det offentliga hjälper till en bit på vägen, men att sen så är ju oddsen så dålig att då får man bära den kostnaden själv. Framförallt tycker jag att det känns väldigt tveksamt att Moderaterna, alltså en följdverkan av att man vill utöka antalet försök är ju att man också vill se över den här övre åldersgränsen, det vill säga att det inte ska vara stopp vid 40 och då är ju oddsen jättedåliga.
Jag kan förstå berätta vad vår UF-läkare sa apropå på det här med att det kan kosta pengar. Att jag gnöllde väl någon gång när vi skulle betala för det där sista som vi lyckades då, syskonförsöket. Då tröstade han mig och sa, barnen blir ännu dyrare sen. Så. Och det hade han ju rätt i. Erik, vad tänker du om det här ämnet?
Nej, men det är ju en jätteintressant ämne och det är ju liksom en fråga som diskuteras i nästan hela världen. Det, den låga barnaförandet.
Får jag bara fråga dig en grej? Det här med den här skalan som du tyckte var så otäckt när du såg när du var 21-22 år. Mm. Du gick på läkarutbildningen. Hur vanligt tror du att kvinnor i 25, 30, 35 års åldern känner till det här, att det är så här fallande? Hur stor är vetskapen? Kan du göra någon bedömning?
Jag skulle säga att de inte kanske nödvändigtvis sett den där kurvan, men vid 30... Alltså de flesta kvinnor får ju väl någon slags 30-årskris. Men jag tror att fortfarande att det inte finns en jättehög kunskap om hur illa det är faktiskt. Mm. Men vid 30 tror jag de flesta ändå börjar inse att nu borde jag put the shit together.
Just det. Erik, vad skulle du säga med det?
Nej, det skulle jag säga var att det finns ju, om man ska vara lite raljant då, så finns ju faktiskt länder söder om Sahara som har jättebra, där det föds väldigt många barn per kvinna ungefär. Vad är det? Niger och Chad har väl 6 barn per kvinna ungefär. Så jag menar, en framgångsmodell skulle kunna vara att öka analfabetism, avveckla välfärdsstaten, öka klasstyre. Det är kanske inte seriösa förslag.
Poängen för att jag tidigare, att det här är ju så att säga en utveckling som har pågått under lång tid, som har också varit synonymt och skett parallellt med en civilisatorisk utveckling, att det är ju åt det här hållet vi har gått, att vi gör andra saker. Framförallt kvinnor börjar inte föda barn vid 15 och dör i 10:e barnsängen vid 35, utan gör andra saker. Så att säga, det är kanske raljant, men det är ju värt att påminna om att det är en del av civilisatoriska olika spår det här, helt enkelt.
Och det här ser man ju även i det här du säger, Andreas, för att man ser ju även först föreskor skiljer sig, åldern skiljer sig beroende på vart i landet du är, och i städer som Lund, Stockholm så är ju, nu minns jag inte den exakta medelåldern, men jag tror att det är mellan 33 till 35. I vissa delar av Stockholm pratar det till och med ligger över 35, så att där får nog IVF-klinikerna rikta in sig extra mycket.
Tack för det. Den här texten publicerades alltså idag och den tycker jag man ska läsa. Ja, Madina, vill du säga någonting ytterligare innan vi stänger ämnet och går vidare?
Nej, jag tycker att du fångade det bästa.
Toppen. Du måste få upprepa kampanjbudskapet nu. Börja i tid.
Ja, men börja i tid. Det är det precis. Det borde jag säga till mig själv.
Annars springer barn gjorde.
Hur mycket pengar har samhället inte lagt på preventivmedelsundervisning och sådär, sex och sådär? Alltså, pengar i sjön, dra tillbaka allting liksom.
Men precis, det är kanske preventivmedel vi borde bandvisa. Det kan du skriva om nästa vecka, Erik.
Absolut, påven har rätt, exakt.
Hörni, vi ska gå vidare och då ska vi gå tillbaka till historien. Bara kort nedslag, The Odyssey, Odysseen, har ju filmpremiär i helgen. Christopher Nolan, som har gjort många filmer då, som har kombinerat kassasuté med ofta bra kritik, har den här gången valt att ta sig an krigshjälten från Ithaka som då ska ta sig hem efter Trojas fall, men stöter på en massa hinder på vägen. Är det någon som är sugen på att se den här filmen, Peter?
Ja, men jag har inte så höga förväntningar.
Nej. För du har ju lite aura av att veta väldigt mycket om Odysseen utan att ha läst den. Har jag rätt?
Nej, nu pratar du om dig själv. Fast du har ju då läst den. Men...
Okej. Madina, är du sugen?
Ja, jag var till och med inne på SF igår och funderade på att boka biljetter. Så att, kanske nästa vecka.
Mm. Vad hoppas du av filmen? Vad är det du vill se?
Nej, men jag har nog inte jättehöga förväntningar. Men jag tänker att... det är väl mer en så, det är väl en bildnings, det tillhör väl bildningskulturen och att man gärna vill bara ha det färskt i minnet, så skulle jag säga.
Jag vill se kopparsvärd och sandaler och salta bad. Vad tänker du, Erik? Är du sugen?
Jag är sugen. Jag säger som Peter att jag har väl modesta förväntningar på filmen, men jag är nyfiken. Det är ju ändå liksom en av de stora klassikerna. Det är väl den största klassikern i den västerländska kanonen.
För det, men... jag tänkte, det är min nästa fråga som jag funderar på lite, kanske korkad fråga, men det här med retro och rebooter och att gå tillbaka till gamla myter och återberätta dem gång efter annan. Det finns väl få saker som är så typiska för just vår kultur som det. Vi har ju tröskat varenda serietidningshjälte, varenda antik saga, varenda historisk händelse. Vi har ju snart slut på berättelser, känns det som. Och nu går vi alltså, nu får vi gräva djupt när vi får plocka fram Odysseen igen. Jag vet inte. Det är... Bör vi inte komma på nya saker snart? Nej, han har inget svar.
Då kommer jag in där. Det är ju en debatt som har pågått. Jag tror Torbjörn Elanske skrev i Fokus för något år sedan eller två om just hur västvärldens alla filmer och tv-serier och vad det nu kunde vara, var upprepningar, att det var just reboots och så. För att det, och det är då kopplat till ett större tecken på att vår civilisation håller på att få slut på idéer. Liksom. Det kokar torrt.
Vi får starta, en ny civilisation helt enkelt.
Ja.
Det blir toppen. Vi ska gå vidare. Och det tänkte jag landa hos dig, Erik. För du ska få uppdatera oss om ett ämne som jag vet att många är intresserade av. Men där jag misstänker att många i likhet med mig har svårt att hänga med. För det här är långa processer och det pågår ständigt och det är ganska dålig rapportering. Som ni anar så utspelades det då på EU-nivå. Mm. Det är det här Child Sexual Abuse Regulation, bättre känt som Chat Control, som vi väl har talat om i 10 år eller något sånt där. Men man vet inte riktigt vad som händer som vanligt där i EU. Och ja, Erik, du har skrivit om det här i veckan. Kan du uppdatera oss? Vad sker egentligen?
Ja, det som sker är att Europaparlamentet här om veckan klubbar igenom en förlängning av den så kallade Chat Control 1.0-lagen. Mm. Och det ger ju då myndigheter viss rätt att gå igenom elektronisk korrespondens och så vidare. Och det är ju då för att skydda barn från övergrepp, skydda dem från pedofiler. Så det finns ett hedervärt syfte här bakom. Sen finns det många kritiker av den här lagen. Jag tillhör väl dem. Det är ett sidospår, men hur själva processen i Europaparlamentet när förlängningen av Chat Control 1 genomfördes kan man ha åsikter om. Sen finns det här är en väldigt komplex fråga. Sen har ju då Chat Control 1 är ju då en tillfällig lag. I bakgrunden så puttrar ju då den här Chat Control 2.0 vidare i bakgrunden. Mm. Och det är då en permanent...
Vad är det för något då?
Det ska ju då ge myndigheterna tillåtelse att skanna av elektronisk information mellan medborgarna, även krypterade tjänster. Och sen säger då till exempel anhängare av den här lagen säger att det ska kunna göras undantag och den personliga integriteten är inte ett dugg hotad av detta, etc. etc. Medan skeptikerna menar att det där är en farlig väg och kommer att hota den personliga integriteten. Så det var själva kroken in till ämnet. Och sen så hade jag en liten annan observation om det här med att det numera i alla nya bilar kommer vara kameraövervakning. Mm. Och detta är en EU-förordning som trätt i kraft nu här om veckan. Och det är ju då för trafiksäkerheten helt enkelt. Det är en kamera som kollar att föraren inte nickar till eller tittar någon annanstans än på vägen. Ja. Och för trafiksäkerheten är det ju väldigt positivt, men jag menar ju då att bilen är också samtidigt en privat sfär. Man har personliga samtal i bilen, man kanske öppnar upp sig om sina problem för sin partner eller sin bästa kompis. Alltså det är ju ganska många, om man har åkt på en roadtrip så är det ju, man sitter ju många timmar framför ratten och då kan man ju liksom samtalen handla om lite allt möjligt. Men poängen är att det där är liksom en privat sfär och det intressanta är då att SVT rapport gjorde en så att säga, vad heter det när man intervjuar folk på stan sådär. Man hade intervjuat folk på stan och de allra flesta var antingen uppgivna och eller positiva till det där. Det är väl jättebra att trafiksäkerheten stärks och det spelar inte så stor roll att jag blev övervakad. Och då var en klassisk reaktion var så här: allt spelas ju in ändå, vi filmas ju ändå överallt.
Det är flera olika spår här. Bara gå tillbaka lite till det första du sa, för jag måste bara få lite koll på det här. Jag hade ju faktiskt en podd om det här ämnet för det är väl 3 år sedan då Ylva Johansson, dåvarande ansvarig kommissionär, var med. Då jag frågade henne just om det här med krypteringen och då frågade jag så här att om det är så att en källa vill ta kontakt med mig som journalist och via krypterat, kommer det kunna göra säkert då så att inte myndigheterna har möjlighet att ta del av informationen? Och hon sa ja men absolut, det kommer naturligtvis gå, det kommer myndigheterna aldrig kunna ta del av. Bara på jag sen frågade så här, ja men om den tekniken kommer tillåtas, kommer det inte då pedofiler som sprider övergreppsmaterial använda samma undantag. Hur ska du göra då? Och så fick jag något goddag yxskaft
kvar där. Precis, exakt.
Det,
exakt.
Det var lite roligt, för det här togs vidare och sändes i Svenska Nyheter också, det här tv-programmet. Mm. Men Erik, hur är det? Hade jag rätt eller hade Ylva rätt där?
Alltså, vad Nej, då hade jag att du hade rätt. Du hade mer rätt än vad hon hade. Och det är också en kritik som framförs att politikerna som lagstiftar eller vill lagstifta om detta har dålig koll på vad själva chattkontroll går ut på.
Okay.
Jag tycker den här tidningens ledarsida har ju kampanjat väl för att försöka mota det här grin. Men den intressanta spaningen är ju att om man backar bandet en 10-15 år sedan, då var ju integritetsfrågan allra högst på dagordningen. Mm. Minns FRA-debatten.
Mm. Så var det, för det är nästa spår. Peter, du minns ju den. Du minns ju också diskussionerna kring dels signalspaningen då, men också kring fildelning och det som heter IPRED, som var väldigt kontroversiellt när det kom. Det här påverkade ett Europaparlamentsval 2009, tror jag det var, då Piratpartiet kom in. Har den debatten, eller att den debatten har minskat intensitet, har ju alla märkt. Vad beror det på? Var farhågorna överdrivna, eller har vi helt enkelt gett upp?
Nu tror jag att de debatterna kring FRA-lagen och IPRED var liksom undantagen som bekräftar regeln. Alltså det står att farhågorna var lite överdrivna, och sen har vi liksom fått ett nytt världsläge, ett nytt säkerhetsläge. Alltså det är olika faktorer som liksom har gett integritetens svagare status. Men sen tror jag minns när de sociala medierna började komma, så läste jag en bok av någon Uppsala, jag vet inte om han är sociolog eller sånt där, Mats Hansson, som har skrivit en bok om integritet, eller liksom integritetens historia. Och det kommer jag ihåg var väldigt ögonöppnande för mig, för att förstå så här, varför reagerar inte jag, och varför reagerar många, inte andra, mer än vad vi gör på integritetsintrång. Därför att hans tesen i den boken var att integritet är ett modernt fenomen. Mm. Alltså det är liksom, det ligger inte riktigt i den mänskliga naturen. Alltså fram till egentligen på 1900-talet så levde människor i huvudsak sina liv väldigt öppet. Mm. Alltså man bodde liksom, alla sov i samma rum. Bodde man i städerna så var liksom bostaden var ju egentligen då bara en plats för kanske matlagning och sömn, men i övrigt man levde sitt liv på gatan, på gårdarna. Alltså man hade insyn i varandras liv, det var lyhört mellan våningarna, man hörde och såg allt.
Men är din poäng här så att säga att integritetsavsnittet av den mänskliga historien är ganska kort, så att vi rent biologiskt inte har något problem att leva våra liv inför andra med ganska liten personlig sfär?
Ja, alltså om det liksom ligger biologiskt nedär, efter vet, eller liksom generna, det har jag väl svårt att påstå, men jag tror det är inte liksom, integritet är inte instinktiv. Det är en ganska intellektuell övning, snarare än känslomässig.
Får jag
absolut
utmana lite här, men nej, men jag tycker att du har skrivit en jättebra artikel, Erik, och jag tycker de här perspektiven du lyfter om integritet, Peter, är väldigt intressanta. Och jag håller med om det här med att det är ett stort intrång i människors privatliv, men för mig är inte det... Det finns liksom egentligen inte riktigt ett självklart svar på den här frågan. För som vuxna så använder vi ofta barn som ett argument i debatten, men kanske glömmer att prata om de här barnen. Jag tycker faktiskt ändå att det finns ett väldigt viktigt barnperspektiv här. Att om man då, i det här fallet som Erik säger nej till chat control, då tycker jag att man också har ett ansvar att säga, hur ska vi skydda de här barnen? Alltså, som barn har man ju också rättigheter till trygghet, skydd, upprättelse. Om inte nu menar jag inte att jag förespråkar den här övervakningen, men jag tycker att i så fall behöver man ändå komma med en metod. Vilka resurser ska vi ha till polisen? Hur ska vi rikta oss mot de här misstänkta eller tidigare dömda? Vad är föräldraransvaret här och så vidare? Så att man inte bara säger att det är fel, utan då vill jag gärna ha en metod på hur vi ska gå tillväga. För att det, som sagt, barnperspektivet är centralt här och vi vuxna har ett ansvar för det.
Mm. Erik, vad tänker du om det?
Nej, det är helt rätt. Det är klart att barnens rättigheter är jätteviktiga. Så att jag menar att jag, det är exakt, att jag är kritisk mot chatkontroll innebär ju inte per automatik att man är för pedofili då. Det var inte det du sa, Mandina, jag vet det. Mm. Men du har helt rätt. Det är klart att arbetet mot att arbetet för att skydda barn på internet är ju jätte.
Ja, men att man alltså precis att det är ju väldigt tråkigt att föra en debatt på ena sidan och andra sidan, men när barn hamnar i bilden, och det ser vi även i andra debatter som genomsyrar vårt samhälle idag med liksom barnfängelser och tonårsutvisning, att så fort det handlar om minderåriga så blir det väldigt känsligt. Och, jag står på din sida så, men
du måste
jag tycker
tänka på barnen.
Nej, men jag tycker att så här, det är verkligen att väga väldigt svåra värden mot varandra här, att just överväga just avvägningen mellan säkerhet och privatliv, och i det här fallet då säkerhet för barn.
Mm. Erik, har du någon mer fundering över den här debattens förändring som du gör spaning kring då, att den kanske är att den inte är så politiskt explosiv som den en gång var?
Nej, precis, och det är ju en tillvänning, alltså de senaste, alltså smartphonens intåg eller intrång i våra liv. Och som Peter var inne på, liksom, att vi kanske inte har, det är en intellektuell övning att tänka på sin personliga integritet, men default-läget är att vi inte har så stora problem att bli övervakare. Just, och av just det skälet är det väl viktigt då att några få tappra försöker bilda opinion i den här frågan då.
Ett perspektiv, jag minns ju FRA-debatten väldigt noggrant då man sa så här, hur kan ni bli förbannade över statens signalspaning när ni själva lägger ut bilder på internet hur som helst? Jag tycker ju det är ett väldigt konstigt argument, för det är väldigt stor skillnad mellan att frivilligt ingå avtal med ett företag så att säga, jämfört med vad statens möjlighet att övervaka som man inte kan då skriva under. För mig som då liberal blir det en helt avgörande principiell fråga som jag tycker ändå man bör ha med sig så att säga, att bara för att jag tycker det är okej att någon ser mig naken ibland kanske, så ger jag inte staten rätt att se mig naken om man säger så liksom. Det när det så att säga den kollektiva tvångsmakten och våldsmonopolet inblandat, så blir det andra valörer, tänker jag.
Ja, och sen också lite så här, ska staten kontrollera allas kommunikation för att hitta några få rötägg? Det är också väldigt,
det har ju också visat sig ha praktiska problem, och vi vet ju också att det kan också vara väldigt ineffektivt ibland. Mm. Att, vi vet väl numera inom terrorövervakning då, där alldeles för många falska positiv kan bli äta upp alldeles för mycket resurser från det som verkligen behövs helt enkelt.
En sista aspekt också då, det är ju det här, om vi pratar om tillbaka till kameraövervakningen i bilar, det är ju då det förändrade omvärldsläget och geopolitiska läget, där det kanske inte är så bra att ha att möjligheten för kinesiska bilföretag att då i teorin spionera på vad folk säger i sina bilar.
Erik, vill du berätta för oss vad du gör i din bil?
Det tar vi efter poddavsnittet. Och amerikanska bilar för en del. Men den säkerhetsaspekten verkar inte heller få snurr, så att säga.
Peter, du ville lägga till någon.
Ja, men jag tyckte det var intressant, Andreas, att du spontant pratade om nakenhet. Mm. Alltså, för jag tror att det är liksom, det är där de flesta människors instinktiva integritetsgräns går. Alltså vid den kroppsliga integriteten, vid sin liksom egen nakenhet och skröplighet. Alltså vi skulle, om vi låtsas att staten skulle föreslå liksom kameraövervakning i människors badrum och sovrum, då skulle det bli revolt. Men jag tror att det är liksom först där som människor verkligen, de flesta människor verkligen reagerar. Alltså vad man säger, vad man gör, vad man rör sig, där uppfattar man det känslomässigt som att man befinner sig i någon form av semi-offentlighet.
Så är det säkert. Vi får, trots att det börjar bli intressant att bli naket där, så får vi faktiskt gå vidare.
Erik får ta det med bilen sen.
Precis.
Han kör bil naken. Det är det som är.
Kan varken bekräfta eller dementera.
Snart kommer en kamera kunna bekräfta eller dementera.
Snart
ett spritt.
Men därför man ska köra gamla bilar. Man ska köra gamla bilar. Det är bra.
Snart ett konto som ägs av kinesiska triaderna eller något sånt.
Aj.
Hörrni, Fotbolls-VM framme vid avgörande final i helgen. Argentina mot Spanien. Mycket dramatiska semifinaler. Madina, såg du England-Argentina? Vi vad tajt det var.
Nej, men vet du vad? Jag jobbade då, men jag hörde ju... Det som är fint med fotboll är ju att den här gemenskapen... Jag satt i mitt kök, men jag hörde hela innergården sjöng i, liksom, skrek i en kör. Så att jag indirekt så är den. Jag har sett andra matcher, men så faktiskt inte den.
Ja, du såg indirekt. Peter, såg du direkt eller indirekt?
Jag såg direkt. Båda semifinalerna.
Jag tyckte ju Spanien imponerade, men det var ju ändå en ganska stillsam historia jämfört med England och Argentina. Det var ju varenda närkant där var ju laddad som en... som jagar en Sheffield sjönk under falltransfriet.
Ja, den engelska förbannelsen bryts aldrig. Alltså.
Nej, så är det. Erik, vad säger du? Vad tippar du för finalen?
Ja, jag hejade väl ändå något på England, ska jag erkänna. Men jag missade ju matchen, tyvärr.
Du missade matchen också?
Ja, jag missade matchen.
Var du din bil, eller?
Hur hårt kör du egentligen med vikarierna? De har inte ens tid att se.
Nej, de måste jobba så att jag har tid att se matchen.
Hörrni, en annan fråga. Regeringen kör ju sån här traditionsenligt sommarfika för journalister under hela sommaren. Då statsråd då, som är i tjänst, bjuder in till lite informellt samtal. Jag har ju tjatat några år om att någon från redaktionen borde gå på den där och se vad som händer. Kolla hur bullarna smakar, kolla om kaffet håller temperaturen. Peter, hur går det med det där? Hur skickar du folk på sommarfika?
Ja, men faktiskt båda vikarierna var där.
Ja, det var så. Vad roligt.
Jag var där.
Jag fick förhinder, så jag kunde tyvärr inte vara där. Jag meddelade min frågomvaro till berört statsråd. Det var väldigt fint för inbjudan. Men däremot var Madina där.
Nej, men grejen var att jag gick dit. Men jag trodde att jag då skulle komma till den här presskonferensen först. Men då jag kom in då genom de här portarna på UD, så... står jag ju där själv. Och så kommer några andra ledarskribenter. Och då säger jag, men ni ska också på pressträff. De bara, nej, men pressträffen har redan varit. Och jag bara, vad gör jag här då? Då hade jag sprungit från, jag bor på Södermalm. Jag hade sprungit från min lägenhet genom hela gamla stan i klackar. Till UD, står där flåsande, så jättesvettig. Och sedan flammanskribent som är bakom mig, typ hejar. För varenda buss körde förbi mig. Och jag ställde mig inte på en voj för att jag är traumatiserad av det jag sett på akuten. Men då kom jag dit och då är det några ledarskribenter där. Och då var det ju en fika med Benjamin Dosa. Så att jag missade den där pressträffen. Men jag fick äta persiska kakor som han hade köpt i Akalla. Som var kvar sedan fikat. Så jag fick smaka på fikat. Det var helt okej. Okay. Men jag har inte sett pressträffen.
Vilken story ändå. Vilken dramatik. Du springer på klackarna. Gamla stad, kullerstenar och trappor. Alltså jag har sett mycket på akuten. Som också kommer av klackspringande i Gamla stan, kan jag säga.
Ja, det är sant. Det är sant. Jag hade nog kunnat kolla vippen av det också. Men,
Och du kommer där helt genomsvettig och vårets varmaste dag. Och det är över. Liksom. Det är en början på film det här. Alltså. Peter, hade du hört talas om det här?
Nej, jag visste faktiskt inte att det var att det här hade skett. Men det var ju spännande.
Och du fick ett meddelande av den här flammanskribenten sen, så skrev hon diva.
Men får jag fråga, hur kom det sig att du hade fått fel tid då, Madina?
Jag vet att jag har inte rätt ut det, men jag hade väl det bra ändå. Liksom. Jag fick smaka på det där fikat i alla fall, men pressträffen tror jag väl ändå sänds på något sätt live ändå, så den kan man ju se i efterhand.
Men då tycker jag att du satsar på att komma i tid nästa vecka helt enkelt.
Ja men jag siktar mig på det.
Ja,
berätta i en recension sen.
Hörrni, vi ska gå vidare. Vi pratade ju om fotbolls-VM tidigare. Några som gjorde en tidig så tid där, det var ju Die Mannschaft, tyvärr, tyskarna, som inte hade sitt bästa turnering, tyvärr, vilket jag tycker är lite tråkigt. Erik, du har ju skrivit lite om Tyskland i veckan, och vad har du att rapportera från den germanofila fronten?
Ja, att det går fortsatt dåligt för Tyskland, inte bara på fotbollsplanen utan även på hemmaplan. Tyskland står inför en...
länge.
Så har det varit länge. Det nya kan man säga är ju att industrikrisen accelererar oroväckande fort. Så nu är det alltså hundratusentals jobb som har försvunnit från Tyskland. Biljätten, Volkswagen annonserade, eller det har gått uppgifter ska jag säga, för det här håller på att förhandlas fortfarande. Ja. Men att upp till 50 000 arbetsplatser kommer försvinna från Tyskland och 4 fabriker eventuellt läggas ner. Så det här är en rejäl strukturkris och Tyskland har jättestora problem. Och om Tyskland har problem, då har hela Europa problem.
Ja, för jag såg det just den här från Volkswagens industrijätten. 50 000 jobb bort. Alltså det är ju det är ju liksom av essentiell karaktär för tysk industri. Så att det var verkligen. Och vad beror det på då? Är det energivänder som spökar fortfarande eller?
Energivänder spökar fortfarande och den kommer att fortsätta spöka. Och konsekvenserna av den kommer i året för att bara bli värre och värre. Man kan säga att högmod går före fall. Om vi pratar om tyska bilindustrin särskilt så under 10-talet så trodde man sig att man kunde nöja sig med att exportera väldigt mycket bilar till Kina. Och det finns också i Tyskland en kultur där fackförbunden har betydligt större makt än i Sverige. Och det har gjort också att ganska strategiska beslut som borde ha fattats redan för 10-15 år sedan sköts på framtiden. Eftersom man inte vill eftersom man då Volkswagens koncernledning vill hålla sig väl med facket. Plus också lite speciellt i fall Volkswagen så sitter ju också politiker från delstaten Niedersachsen i styrelsen. Så det är dåligt, det är sämst. Staten och kapitalet när det är som sämst så att säga.
Ja. Men jag tänker ändå, Tyskland med sin tradition och kultur, Vorsprung, Deutsch Technik. Vad är det som talar för att världens bilar kommer tillverkas i Tyskland om 30 eller 40 år?
Ja, just nu är ganska lite. Mm. Alltså, kineserna kör ju över den tyska bilmarknaden. Just nu, alltså det här är ju en podd för sig då, men den kinesiska bilindustrin är ju i sin tur väldigt statligt subventionerad.
Ja, precis. Men de pressar ut bilar över världen nu. Alltså, det har väl fördubblats exporten bara på ett
absolut, år? Absolut, absolut. Det har gått ganska fort, eller väldigt fort. Och den teknik som tyskarna trodde ju då för länge sedan att kineserna kommer aldrig kunna för att få tillträde till den kinesiska marknaden så måste vi dela med oss vår teknik. Det är helt okej, okay. det är ett pris vi får betala. Så tänker också i princip alla andra västerländska företag som är verksamma i Kina. Det är också ett krav för att få marknadsaccess. Och sen så lyckades kineserna inte bara kopiera biltekniken, de lyckades också göra bättre bilar. Och det är det som sker nu. Så handelsflödet har ju gått från att tyska bilar exporteras till Kina så kommer kinesiska bilar in i Tyskland. Det här scenariot var få som kunde se framför sig inom tysk näringsliv och på tysk politik. Och det var dumt. Så högmod går före fall.
Mm. Vad har det politiska svaret? Det måste ju formuleras någonstans något för politiskt svar för Tyskland. Hur ser det ut? Hur ser diskussionen ut?
Diskussionen ser ut som så att Friedrich Merz i början av den här månaden presenterade faktiskt ett reformpaket i, tror jag, 34 punkter. Där bland annat viss sänkt skatt och en reformering av det tyska pensionssystemet stod på agendan. Och det här är bra och det är viktiga steg. Det tyska pensionssystemet är ju underfinansierat och nu blir det lite mer likt den svenska modellen. Förutsatt att de här reformerna kommer på plats. Det pessimister säger är att det är lite för lite och lite för sent. Att liksom Tyskland måste lägga i ytterligare en växel om de ska kunna vända det här. Så att vi får se. Man kan ju se, om man ska vara optimistisk kan man tänka sig att de här reformerna som presenterades är startskottet på någonting betydligt mer djupgående. Det var ett stycke som inte kom med i ledaren, för den var så himla lång. Men det är ju det att förra gången som Tyskland var ner för räkning, det var ju slutet av 90-talet. Då döpte ju tidningen The Economist Tyskland till Europas sjuke man. Då sjösatte dåvarande förbundskanslern Gerhard Schröder, socialdemokrat, han ett stort reformpaket som hette Agenda 2010. Och det var ganska tuffa bandage. Bland annat så var det ganska markanta nedskärningar av arbetslöshetsförsäkringen och så vidare. Det skulle vara jobbigare att vara arbetslös helt enkelt. Mm. Och de här reformerna gjorde ju så att han delvis förlorade valet mot Angela Merkel 2005. Och Angela Merkel fick ju den väldigt tacksamma positionen att de här reformerna började ge effekt under hennes första två mandatperioder vid makten. Och det är ju en av anledningarna till att den tyska ekonomin var så stark under 10-talet. Mm. Eller slutet av 00-talet, början på 10-talet. Problemet som CDU gjorde då, av olika skäl, det var ju att man inte tog tillvara på de här reformerna och vidareutvecklade dem, utan man tänkte att ja, if it ain't broke, don't fix it. Så man fokuserade hellre på triangulering och mittenpolitik då. Så liksom det intresset för ekonomiska reformer på hemmaplan var väldigt litet under de här åren.
Många svenska läxor där. Ett exempel det är väl naturligtvis att en ekonomi alltid förändras och aldrig färdigreformerad. De måste ständigt vara beredda att hitta nya sätt att få ut det mesta ur det. Sen är det intressant att andra länder börjar likna sina pensionssystem med vårt. Ett system som i Sverige man börjar rucka på allt mer och fundera på att man ska ta ut mer pengar därifrån. Så det kanske kan vara värt att fundera en extra gång innan man pressar ut mer, försöker pressa ut mer pengar till pensionärerna där. Några andra lärdomar, Erik?
En lärdom det är ju väl till exempel att vi har ju ett parlamentariskt system som faktiskt fungerar, och det är kanske den mest kontroversiella punkten i ledaren jag skrev. Man kan inte jämföra det politiska läget i Sverige med det i Tyskland. Jag tänker då såklart på högerradikala Alternativ för Deutschland. Det är ett rysslandsvänligt parti. Det finns, de är för radikala för att ha några former av formellt samarbete med utifrån kristdemokratiska CDUs perspektiv. Det man kan sedan säga är att om det nu är så att de fortsätter komma att växa, att AFD fortsätter komma att växa och de är bit sig fast på nivåer kring 30% eller mer, då infinner sig ju frågan, hur länge kan man utesluta en så stor majoritet av väljarna ur alla former av inflytande? Och där vet vi från erfarenheten av Sverige att och andra länder att på sikt så blir det väldigt, väldigt svårt. Och den här knuten måste den tyska politiken lösa ut på något sätt. Ett alternativ som det diskuteras om inom CDU, eller delar av CDU och delar av en del opinionsbildare, det är att pröva på någon form av minoritetsregering istället för den här impopulära koalitionsregeringen mellan CDU och SPD. Det skulle också vara väldigt, väldigt kontroversiellt, och det skulle skapa andra problem. Samtidigt som det kanske skulle lösa upp vissa andra knutar. Tyskland har ju som bekant, till skillnad från Sverige, inte den här traditionen av minoritetsregeringar. Men min poäng är bara det att vi i Sverige ska vara tacksamma över att vi i och med Tidöavtalet har löst upp det här, att vi åter har så att säga ett fungerande politiskt system. Då.
Mm. Just nu är det alltså dålig utdelning för högersidan väljarmässigt, men nog fungerar det i alla fall. Då har det blivit dags för mitt favoritmoment. Ett ganska ovanligt moment, men som ibland finner sin plats. Det som heter Så funkar ledarredaktion. Och då ska det gå till så att jag helt kort ska fråga Peter, hur funkar en ledarredaktion utan chefen? Mycket, mycket bättre.
Jag trodde att Peter var chef.
Ja, du menar den ordinarie chefen?
Den ordinarie chefen, egentligen.
Ja,
vi måste inte lyssna på dig, Peter.
Att jag är chef.
Har du någon kontakt med Tove när hon är ledig eller får hon vara i fred?
Vi har haft lite kontakt, men det har varit på hennes initiativ. Jag är av uppfattningen att har man semester ska man ha semester, så att jag har uppmanat Tove att logga ut. Hon var inne på att hon skulle skriva en söndagskrönika, men hon var klok nog att komma fram till att hon inte skulle göra det.
Vem skriver i så fall söndagskrönikan?
Ja, det borde jag ha gjort.
Okej.
Okay. Men det blev så mycket med redaktörskapet. Så antingen blir det Marina eller så blir det en gästtext. Det är faktiskt inte riktigt bestämt.
Vi tar knäcken på Peter här.
Ja.
Det låter spännande. Vi ska vidare. Det är inte poddas i veckan, så det behöver vi inte orda om. Däremot så har vi några rättelser. Dessvärre igen. Jag ska ta dem kort. Laxå, den här svenska översättningen av countrylåten Jackson från 1967. Den sjungs ju in av Tova Karlsson, som vi sa. Och sedan Mats Olsson och ingen annan. Sen har jag lite bonusinfo som inte jag kände till. Den humoristiska texten ska enligt AI i alla fall vara skriven av ingen mindre än Mikael B. Nyligen bortgången, eller relativt nyligen bortgången. Jag vågar inte sätta min heder på detta, jag försöker kolla upp det. Men det är en kul uppgift om det där är sann faktiskt. Sen ska vi också ta kort att vattnets lite mer omständliga kemiska namn är förstås diväteoxid och ingenting annat.
Ja, vi har ytterligare en rättelse.
Alltså,
jag sa ju själv säkert att en originalet av 15 minuter från Eslöv var 20 minutes from Tulsa, men det var det ju inte alls, utan det var ju 24 hours from Tulsa.
Mm. Ja, det är lite större avstånd i Mellanvästern, så att säga.
Ja, exakt. Men det var ju väldigt pinsamt, måste jag säga.
Hör gärna av er om ni hittar fel eller missförstånd. Till skillnad från Volodarski så är ju inte vi ofällbara, som missar förekommer förstås hela tiden. Och vi är tacksamma för uppsträckningar. Så, då har det blivit dags för ett favoritmoment som vi kallar Svar direkt sommarspecial. Dags att kolla hur ledarskribenterna klarar att sköta sitt sanna kall. Kan de skilja salt från bräckt? Kan de skilja chilenskt boxras från en Margot 82? Kan de skilja mellan... Nej, det här har jag inte skrivit någonting. Jag kommer nu redogöra för några nyligen lagda förslag eller fattade beslut till mina kollegor. Och de ska omedelbart svara ja eller nej, eller om de är för eller emot. Och snabbare än Peter slänger ut vykorten ur sidplanen ska det gå, för nu handlar det om att ge svar direkt. Och idag blir det som sagt ett sommarspecial. För igår var jag nämligen på Motortorsdag nere på torget här i Lidköping. Kul för oss teknikhistoriskt intresserade. Folk har en massa gamla bilar som står på torget och får titta på. Bland de politiska partierna så var det Socialdemokraterna som var ensamt representerade med ett kampanjtält. Jag gick förbi och fick ett flygblad då med titeln Sossig bilpolitik för Skaraborg. Man ville också bjuda mig på kaffe, men jag avböjde för jag tänkte att Socialdemokraterna har bättre användning för sitt kampanjkaffe än att ge det till en ledarskribent på Svenska Dagbladet. Men detta flygblad, alltså Sossig bilpolitik för Skaraborg, är utgångspunkten för dagens moment. Alltså en ovanligt folklig variant av svar direkt. Är ni med på detta?
Självklart. Ja, men Sverigedemokraterna var inte där alltså.
Nej, jag tittar efter dem. För jag vet ju att du har sagt att just inom motorburen, både ungdom och mogen ålder, så är Sverigedemokraterna starka. Men det var det inte.
Är det inte Tobias Andersson som är... Nej, inte han ska... Nej, han är i någon annan stad kanske.
Nej, han är nog inte från Lidköping, tror jag. Han pratar inte så i alla fall.
Eller?
Nej, vi kör på. Höj hastighetsbegränsningen för husvagnar och släp. I Norge, Danmark och Tyskland är hastighetsbegränsningen för godkända husvagnar och släp 100 km i timmen. Det vill vi införa i Sverige också.
Ja.
Så tycker de. Vad tycker ni? Höjd hastighetsbegränsningar för husvagnar och släp. Är vi för eller emot?
Ja.
Svar direkt.
Fri fart och fria vägar.
Alltså jag blev så ställd av att det är ett så offensivt socialdemokratiskt förslag. Alltså det känns så oväntat. Men så jag säger för.
Alla tre är för, okej. Vem vill plädera för varför man ska kunna köra rally med husvagnar?
Men Erik verkar väl ha spännande aktiviteter när han kör bil. Så att jag tänker att han kanske vill berätta vad...
Nej, ja, men... vad gör du i husvagnen?
Sover inte bakom ratten i alla fall. Jag är husvagnen, så den kör mig.
Nej, men låt folk ha för lite kul.
Låt folk ha lite kul. Ja. Offensivt förslag från Socialdemokraterna, säger Peter. Vad säger du Erik?
Om förslaget då... Ja, men det är väl självklart. Då slipper man också irritera folk när man kör så långsamt med sin husvagn. Det är bra.
Okej. Vi tar en till. Behåll besiktningsbefrielsen för 50 år gamla veteranbilar och 40 år gamla motorcyklar. De ska vara fortsatt besiktningsfria. Så tycker S i Skaraborg. Hur tycker vi? Fortsatt besiktningsfrihet, är vi för emot eller svar direkt?
Nej. Ja.
För.
Maria, du var oddman out där. Varför vill du att man ska besiktiga även veteranbilar?
Brukar de köra på gatorna eller?
Det vet jag inte. Jag vet inte mer än vad som stod på den där
lappen. Men jag tänker väl att det är väl bra att... Jag menar, trafiken är ju en rätt så osäker plats. Så att det är väl bra att man har bilar som har blivit besiktade så att man kan förhindra olyckor. Det är väl rimligt?
Ja, erfarenhet av traumavården talar där igen.
Ja, men för veteranbilar idag är ju... Veteranfordon är ju... besiktningsbefriade idag. Jag vet inte riktigt vem de opponerar sig mot och vem det är som har föreslagit. Har någon föreslagit att man ska avskaffas? Alltså?
Nej, då kanske bara tycker att det är bra att det är. Socialdemokraterna är ju ett ganska konservativt parti, så de liksom, ja...
De vill bara markera status quo.
Fast en klassisk politisk strategi.
Ja, för det är nästa då här. Stopp för EUs tvångsskroting. Tack vare socialdemokratiska förhandlingar i EU-parlamentet undantas numera fordon av särskilt kulturellt intresse. Vi kommer fortsätta att bevaka frågan och arbeta för att stoppa eventuellt nya liknande förslag. Stopp för tvångsskrotning. Är vi för eller emot? Jag svarar direkt.
För.
För.
Marina?
För. Okay. Eller jag kan väl...
Jag begriper inte ens vad jag pratar
Nej,
om det.
Nej, jag förstår liksom, du får säga liksom det kort, du höll någon ramsa där som man knappt förstod vad tesen var. Säg det igen.
Jag förstod inte riktigt heller. Men
alltså, är det Socialdemokraterna som har skrivit här i Skaraborg, eller? Någon får fan skälla ut dem. Nej, så kan man ju inte hålla på.
Någon i EU, oklart vem, vill tvångsskrota veteranbilar. Socialdemokraterna har stoppat detta. Ska de fortsätta stoppa detta? Ja,
det ska de göra. Absolut.
Alltså,
ja,
alltså, uttaget är ju lokala kampanjbudskap är ju ofta underbara i sin begriplighet. Alltså på nationell nivå då är liksom, då är varenda ord är liksom tröskat i fokusgrupper och opinionsundersökningar och det är liksom byråer hit och dit. Liksom på ute lokalt då har liksom kampanjbudskapen rafsats ner på något fika möte på partiexpeditionen.
Tänker du att det samlas väldigt mycket diagnoser där kanske?
Jag vet inte om... men det här är ju det som är den, nu ger jag er inblick i hur dagspolitiken ser ut i landet. Det är lätt som dig Peter att sitta på Stockholmsveckan och dricka Aperol Spritz och se ner på omvärlden, men så här är det för oss ute i provinsen. En sista fråga. Rimliga bränslepriser tycker Sölvdaterna i Skåne. Du ska ha råd att köra till jobb och aktiviteter även när världsmarknadspriserna på bensin och diesel stiger. Vi vill inte höja skatten på bensin och diesel, vill då Socialdemokraterna Skaraborg. Håller ni med? Ja eller nej?
Ja.
Jag svarar direkt.
Jag är rädd. Jag tänker på den här kampanjen. Är du lite sosse? Jag börjar kanske drabbas av det. Det är ju hemskt.
Ja. Nej, men jag håller inte med.
Du tycker man kan höja priserna?
Ja, men jag... Alltså, det är klart att rent privat, egoistiskt, att det är trevligt att bränslepriserna är så pass låga. Men vi har ju faktiskt det billigaste bränslet i hela EU.
Madina, vad säger du?
Nej, men jag tycker inte man ska höja. Jag ömmar ändå för folk som bor där ute och tänker att de ska väl få köra sina husvagnar långa sträckor och få uppleva världen.
I 100 km i timmen.
Ja, precis. Låt människor få ha kul och låt även de som bor i de här mindre samhällena få...
Ja. För jag sammanfattar då att det här pamfletten då, sociobilpolitik för hela Skaraborg, observera hela Skaraborg, inte delar av Skaraborg, följer ganska god jorden då hos Svenska Dagbladets ledarredaktion. Så jag kanske ska berätta det för de lokala socialdemokraterna, att kanske de blir rädda och tänker om och ringer upp Sveavägen och säger att vi gör något fel.
Det är oroväckande god jord.
Hörrni, vi ska gå vidare. Och då blir det dags för mitt favoritmoment. Det är det som vi kallar, är du smartare än en ledarskribent? Oj, 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 säger jag bara. Vilket moment det här är. Okej, moment 22 är störst, men moment 1 till 21 och 23 och uppåt, det får sägas, det är faktiskt då är det här större. För nu ska vi undersöka vad ledarskribenterna faktiskt kan om de ämnen de precis tyckt så mycket om. Och ni där hemma i Marbella kan också vara med. Går det bättre för er än vad det gör för Peter, Erik och Madina? Då är ni just smartare än ledarskribent. Och då tycker jag ni ska unna er ett extra varv runt torget på nästa motortorsdag. Senast så lekte ju du hem då, Peter.
Mm.
Minns du det? Du hade ju fördelen då av att vara på plats. Då.
Jag hade många fördelar.
Tove var bitter efteråt. Men nu är då Erik och Madina med i leken.
Jag fortsatte lyssna på Simon & Garfunkel hela helgen. För att det var ett väldigt bra musikquiz som satte prägel på.
Vad kul. Var det en ny bekantskap för dig, Simon & Garfunkel?
Nej. Jag tycker jättemycket om dem. Det var bara att det var länge sedan jag lyssnade på dem. Så att,
De är ju väldigt väl... Väldigt rolig historia. En gång när jag var liten så gick jag i Örnsköldsvik då med min mamma och pappa. Och så var det två gatumusikanter som spelade då. Ja, det var väl I am a rock eller sådär. Och då sa min pappa så här: åh, det här är ju Simon & Garfunkel. Varför min mamma vände sig och sa: nej, det är inte alls det. Det är något lokalt band.
Nej, men jag blev också frustrerad över att så här, bara liksom två sekunder in på den låten så tycker jag att man förstår vilken det är. Jag blev frustrerad att det tog tid för ledarskribenterna.
Ja, bara kort reglerna framförallt då för Madina så, som är ny i gamet. Man svarar ju och säger sitt namn. Vill jag göra man chansen när jag läser färdigt frågan så får man det. Men då slutar jag läsa om man riskerar minuspoäng. Man har bara ett svar på fråga och vinnaren får sjunga argentinska nationalsången på redaktionens fotbollskväll på söndag. Är ni med?
Ja.
Vi har ju pratat IVF. 2010 gick Nobelpriset i medicin till denna brittiska fysiolog och pionjär inom IVF-tekniken. Vad hette han? Nobelpristagare 2010.
Oh, den var tuff.
Det kanske jag borde veta, men tyvärr gör jag inte det.
Ja, det här kändes så ett upplägg för doktorn här.
Ja, men det här är faktiskt, han blev ju väldigt känd då med det här provrörsbarn som han var ju förr då, som föddes 1978. Han heter Robert Edwards. Mm. Vi kör lite lättare. Vad betyder IVF?
Madina? In vitro fertilization.
Det var snyggt. Välkommen in i matchen.
Mm, tack.
Vi lämnar medicinen då för att Peter ska sluta klaga. Odysseus, han hade förstås inte tillgång till någon IVF, men barn fick han ändå. Vad heter hans son som har en stor roll i berättelsen om Odysseus? Odysseus son. Han som är hemma med sin mamma och alla friarna där.
Åh, gud vad pinsamt. Mm.
I Simpsons-versionen spelas han då förstås av Bart. Mm. Nej, han hette Telemachus. Det stora mytologiska kriget mellan Troja och de olika grekiska staterna blir ju bakgrunden till Odysseen. Det började med en kidnappning av sköna Helena. Men vem var det som utförde den? Vem var det som tog henne hem till Troja?
Tänker så det knakar.
En levering kanske det var. Hon kanske var med på det.
Erik? Achilles? Nej,
Achilles var inte inblandad. Han hade andra kärleksläggningar. Mm. Han heter Paris. Prins av Troja. Den som förde det högsta befälet över grekernas flotta, det var då Agamemnon förstås, bror till Menelaos som var gift med Helena. Agamemnon, han då kom från en stad som var den främsta i Grekland vid den här tiden och så gett namnet åt hela den historiska, den verkligt historiska epoken som Iliaden och Odysseen utspelas i. Vad hette den staden som var det stora grekiska centrumet?
Peter? Troja.
Nej. Erik. Troja var ju det de stred mot, grekerna.
Erik.
Ja, förlåt.
Aten.
Nej, Aten var inte riktigt uppe i toppen här. Ligger utanför, finns mycket fina fornminnen där. Mykene heter det.
Mm. Just det. Mm.
Hörrni, vi lämnar sagorna.
Nu får jag sån här skamsköljning som Paulina brukar få.
Ja, fast din kommer ju gå över. Hennes brukar ju ta 20 år att gå över. Det är den 17 juli idag. Idag för 109 år sedan bytte den engelska kungafamiljen namn från Sachsen-Coburg-Gotha, som var lite väl tysklingande mitt under pågående kriget. Men vad bytte man namn till? Erik. Alltså, vad heter Erik?
Windsor.
Windsor såklart efter slottet. Hörrni, vi har ju pratat om Socialdemokraterna i Skaraborg. Länet Skaraborg finns ju inte längre. Var låg residensstaden i det länet? Inte i Lidköping utan i...
Erik? Är det Skara?
Nej, det är det inte.
Skaraborgs län. Peter
chansar här. Vad säger du?
Är det Skövde?
Nej, det kunde man tro. Men Skövde är en ganska ny stad. Som inte, det är ju, när järnvägen kom så blev det huvudorten. Så att säga. Nej, det är det äldre än så. Inte Skara, inte Skövde, inte Lidköping. Utan Mariestad.
Ja. Mm. Mm.
Mer Skaraborg. På Kollandsö, norr om Lidköping, ligger fiskeläget Spiken. Dit kom 1967 entreprenören och försäljaren Arthur Johansson från Kalix på besök. Ett besök som helt skulle förändra bygden. Vad var det Arthur Johansson från Kalix gjorde den gången 1967 som än idag så stor betydelse för detta fiskeläge? Mm. Han kom från Kalix.
Mm.
Och kom dit och besökte. Det var nog för att han var på besök där. Så gjorde han någonting som helt förändrade livet för de som bodde där.
Peter. han startade surströmmingsproduktion.
Nej, det finns ingen surströmmingsproduktion.
Jag tänkte likna ett här med.
Nej, han sa så här. Hör ni gubbar, släng inte rommen ur siklöjorna. Ni kan börja sälja den. Den är nämligen ganska värdefull.
Ah.
Och sen dess så köper fiskarna på Spiken Mercedes av vår nyaste årsmodell varje år efter fisket. Hörrni, vi lämnar Skaraborg och konstaterar att Madina och Erik leder på ett poäng. Peter vilar sig i form. Vi har pratat Tyskland, vårt så viktiga södra kulturområden.
Jag kan inte ha en Tysklands expert här och ställa frågor om Tyskland.
Nej, mer medicin istället.
Landet har förstås många Nobelpristagare i litteratur. Hermann Hesse, Günter Grass, Thomas Mann, för att bara nämna några. Men vem var den senaste författaren från Tyskland som fick Nobelpriset? Det skedde 2009.
Peter? Kan det ha varit Hertha Müller?
Där kom det också med på den poängräkningen.
Ja,
snyggt.
Thomas Mann nämnde jag förstås. Han bodde på många ställen i sitt liv. Men i vilken stad var han uppväxt? En stad vars 1800-tal han bland annat skildrar i Buddenbrocks.
Erik.
Erik.
Lübeck.
Lübeck såklart. Den är väl inte nämnd med namn där, men det är Lübeck han skildrar, den gamla Hansa-staden. Buddenbrock, namnet kanske, vad vet jag, har att göra med så kallade Bodden. En geografisk företeelse vid just den tyska Östersjökusten. Men vad är Bodden för någonting som framförallt finns vid kusten i Mecklenburg-Vorpommern?
Pinsam tystnad från Tysklands expert.
Ja. Ja.
Här är en speciell sak som finns där som är viktigt för ekosystemet. Det är ju svårt här, men det är då väldigt grunda vikar, nästan helt avstörda från havet. En slags laguner kan man säga då, som fungerar som lekplats för många fiskar. Mm. Bodden. Mecklenburg-Vorpommern är en av de 5 så kallade Neuländern från forna DDR som anslöt till Förbundsrepubliken 1990. Nämn en av de övriga 4.
Erik? Saxen.
Ja, du kanske få er rent av.
Kan du inte ha 4 till frågor om medicin också, eller?
Kan ta Berlin, Brandenburg.
Thüringen, Sachsen-Anhalt. Berlin var, eller Västberlin var.
Ja,
väl
precis. Det är väl, ja, exakt.
Hörrni, vi tar en tysklandsfråga till. Få ord som uttalas på tyska har varit så betydelsefulla som när Günter Schabowski sa unverzüglich. Varför var det så viktigt när han sa unverzüglich?
Günter Schabowski.
Erik?
Det är det här missförståndet när han, Günter Schabowski, är på tv och han får frågan om man kan korsa gränsen. När öppnas gränsen? Och då så säger han höftar till lite, då säger han att jag har förstått att gränsen öppnas så fort. Alltså, den öppnas nu.
Mm. Och då börjar... Och så säger han oförsygligt, omedelbart. Helt
omedelbart. Och då, det är det som sätter trigger igång hela murens fall. Alltså det är väl gnistan kan man säga.
Så är det. Och Günther då hade fått det här pappret i handen bara några minuter innan. Han var inte riktigt vad vid västerländska presskonferenser där journalister ställde frågor. Så att han sa så och resten är så kallad historia. Hörrni, vi har pratat med Christopher Nolan. Hans senaste filmer har utspelat sig under andra världskriget. Vilket år ägde händelserna i Dunkirk rum?
Erik? 1940.
Det har du helt rätt i. Då tar du ditt 4:e poäng med sig. Michael Caine har ju varit med i ett antal Nolan-filmer på senare år. Han har ju också varit rätt politiskt engagerad och outspoken. I slutet av 70-talet flydde han faktiskt från Storbritannien till USA på grund av det höga skattetrycket. Mm. Han återvände först när Margaret Thatcher hade kommit till makten och sänkt skatterna. Men vems skattetryck var det han flydde från? Det vill säga, vem var premiärminister för Thatcher?
Peter? Var det Edward Heath? Nej,
det var det inte. Nej, han hette James Callaghan. Mm. Hörrni, apropå premiärminister, vad heter han nu? Han som ska bli ny sån nästa vecka.
Peter? Andy Burnham. Mm.
Andy Burnham.
Jag tänkte säga Andy Burnside.
I Manchester är det väl han har borgmästare i. Om allt går som det ska så blir han premiärminister på måndag tror jag faktiskt.
Hur många har de bytt nu på kort tid?
Det hade kunnat vara en fråga, men det är väl den 7:e på lika många år nästan. Eller 10 år eller så här.
Hur går det för Lord Soptunna?
Erik tog hem det här tack vare sina tyska kunskaper med 4 poäng. Peter skuggade på 2 och Madina började starkt på 1 poäng. Grattis Erik!
Danke sehr!
Hur känns det där?
Nej, men det känns bra. Jag var med här förra veckan och då var det ju USA och USAs 25-årsjubileum. Mm. Då vann jag också, så det är alltid trevligt att vinna.
Jag frågade dig, när kommer du börja vinna?
Som vinnare.
När kommer du börja vinna? Och du svarade unverzüglich.
Exakt, så det var. Som ni hör är jag också en väldigt god vinnare.
Jag hittade faktiskt för några dagar sedan den här presskonferensen. Den ligger uppe hela, den är en timme lång. Så ligger uppe på YouTube. Titta gärna på den, för den är väldigt speciell. Dels de här DDR-journalisterna då, som har fått uppdrag att ställa de här frågorna som man ställde i DDR. Och sen de här västjournalisterna som inte riktigt har samma respekt.
Om du hade ställt lite fler medicinfrågor så hade jag kunnat hjälpa dig med din hosta. Men nu.
Nej. Precis. Peter, det var allt jag hade bjudit på idag. Är vi nöjda?
Ja, nu behöver vi bada.
Det tycker jag verkligen. Och innan vi slutar helt idag ska jag passa på att tipsa om det erbjudande vi har till poddlyssarna just nu, och det är ju att få testa på Svenska Dagbladet ända fram till valet. Helt gratis. Gå in på svd.se/testaledare och skriv in er där, så får ni läsa Svenska Dagbladet digitalt ända fram till valet. svd.se/testaledare. Gå in och gör det nu. Jaha, stort tack Peter Wennblad för att du var med idag.
Tack så mycket.
Stort tack Erik Thyselius för att du var med idag.
Tack så mycket.
Stort tack Madina Refoy för att du var med idag.
Tack så mycket, det var jätteroligt att vara med.
Det var en utmärkt debut, måste jag säga.
Tack snälla.
Och stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare Lisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.